Du vaknar av surret utanför fönstret i sovrummet öst på stan. En lätt duns hörs från balkongen och sekunden senare en vibration från telefonen. När du sätter dig upp i sängen hissas mörkläggningsgardinerna upp och solljuset strömmar in genom det polariserade glaset. Du reser dig och öppnar balkongdörren. Leveransdrönaren från H&M har hunnit en bra bit tillbaks mot lagret. På leveranspunkten ligger dina nya badbyxor inslagna i bubbelplast. I köket ber du Niva göra kaffet extra starkt. Hon har höjt temperaturen i lägenheten. Är det inte lite väl varmt, frågar du.
Du vaknade tidigare än planerat. Din kroppstemperatur är fortfarande under medel. Vill du ändå att jag ska sänka temperaturen?
Rösten kommer från små högtalare i taket. Nej, det är lugnt, svarar du. På väg till badhuset i centrala Umeå ser du elbilarna glida förbi ljudlöst på gatan med samma avstånd från varandra, i samma hastighet. I varje baksäte, bakom de tonade rutorna, ser du ansikten upplysta av arbetsplattornas blåa sken. De som är kvar i branschen jobbar hårdare än tidigare, tänker du. Utanför badhuset står en stor gul skylt med svart text. OBS, nätgräns. Förbud mot IEEE 802.11. Extern kommunikation beivras. SFS 2021:3, paragraf 8. Längst ner är en bild på en överstuken router. Kvinnan bakom disken ger dig ett gammaldags hänglås och visar dig mot omklädningsrummet. Vid duscharna lägger du märke till en städvagn från sekelskiftet. Även den bemannad av riktiga människor. Människostyrda badhus började som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd med syfte att rädda jobben. Nu är de alltid fyllda av besökare som du. Systemutvecklare, nättekniker, AI-miljonärer. För viktiga för att sparka. För meningslösa för att behöva jobba. Du ställer dig på startpallen vid bassängen. Bakom dig, utanför glasrutorna mot Östra Kyrkogatan, glider de självkörande bilarna förbi, perfekt koordinerade. Du dyker ner i vattnet. Hade du istället vänt dig om, hade du kunnat se något märkligt hända ute på gatan. Någonting som kommer betyda slutet för allt mänskligt liv. Vi gör ett program om hoten mot samhället och mot människan. I det här avsnittet ska vi prata om artificiell intelligens och vilka faror som kommer med den tekniska utvecklingen. Jag heter Viktor Harris.
Jag heter Anna Davar.
Och du lyssnar på P3 Dystopia. Du märker inte att något är fel förrän du har simmat färdigt, duschat och gått ut från badhuset. En bit bort från stan så ser du plötsligt vad som händer. Bilarna susar förbi över 100 km i timmen på 30-vägen, fortfarande fullt koordinerade med samma avstånd från varandra i en lång karavan. Du hinner se några av passagerarna, skräckslagna ansikten tryckta mot de tonade glasen. Någon som försöker krossa bilrutan med bara händerna innan bilen försvinner över kyrkbron. Scenen är surrealistisk. Det är som att någon har tryckt på spolknappen på en gammal VHS-apparat. Så plötsligt, på en given signal, tvärnitar varannan bil i karavanen. Bilarna bakom kraschar rakt in i dem framför. Krossat glas och blod sprids över hela gatan. Du står som fastfrusen. Sen ser du någonting som gör att alla bitar faller på plats. Du ser att inte en enda krockkudde har utlösts. Du tvärvänder och springer tillbaka mot badhuset. När du kollar dig över axeln ser du ett stort flygplan flyga på extremt låg höjd över sjukhuset och in mot centrum. Just när du viker in på badhuset igen passerar planet över dig och kraschar rakt in i de övervåningarna på Utopia-gallerian. Inne i badhuset vid bassängen står människorna i sina bad- eller arbetskläder tryckta mot glasrutorna och betraktar vad som sker utanför. Här inne är det oroväckande tyst. Plötsligt pekar en medelålders man i svarta speedos upp mot himlen ovanför älven. Någonting som ser ut som en flock svalor glider in över Döbens park och vidare rakt mot badhuset. Men sen hör du ljudet. Du kastar dig ner i vattnet just innan drönarsvärmen krossar glaset och detonerar sig själva mot badgästerna. Kroppsdelar regnar över bassängen. Under ytan ser du en arm, en hand, ett ben landa i bassängen och sjunka mot botten med röda spår efter sig. Nu vet du att människorna redan förlorat. Den här musiken som vi lyssnar på nu, vad tänker du på när du hör den?
Jag tänker att det är en film. Jag ser fram emot ett filmintro.
Vet du vem som har gjort den här musiken?
Nej, men jag skulle kanske kunna gissa på att det kanske är en AI.
Det stämmer. Den här musiken är komponerad av Aiva, som är en artificiell intelligens. Och Aiva har tränats på flera tusen kompositioner skrivna av människor. Och genom något som kallas för deep learning så har den här AI:n lärt sig typ vad musik är och kan alltså skriva helt egna stycken. Och faktiskt så är den här Aiva den första icke-människan som har erkänts som kompositör i en upphovsrättsorganisation för musiker. Det är helt fantastiskt såklart, men det är också jävligt skrämmande. Men innan vi fortsätter prata om det så kanske ni som lyssnar på den här podden undrar vars Jack Werner har tagit vägen. Och svaret är helt enkelt att han har alldeles för mycket att göra i höst, så han hinner inte vara med oss på de här inspelningarna. Tanken och förhoppningen är ju att han fortfarande ska hinna skriva ett helt eget avsnitt under hösten, som då, om det hinns med, blir säsongsavslutningen innan jul. Men vi lovar inget. Och tills vidare så är det bara du och jag, Anna.
Men vi får klara oss ändå.
Absolut. Som sagt, tillbaka till Aiva. Jag tycker att hens förmågor är helt fantastiska. Och när musiker har lyssnat på de här kompositionerna så kan de inte skilja den från mänsklig producerad musik. Och det är ju också så jävla läskigt. För vad händer egentligen när datorer, mjukvara som vi har skapat, blir lika bra eller bättre än oss människor på att göra olika saker?
Det är en bra fråga. Vi har ju vant oss vid att datorer är bättre på att till exempel räkna än vad vi är. Men det är ju en så smal uppgift. Och det som har hänt den senaste tiden är att datorerna har blivit bra på sånt som vi tidigare trodde att bara människor kunde göra. Som att känna igen ansikten, eller ställa medicinska diagnoser, ja, eller kanske skriva musik då.
Och den här, vad ska man säga, förmågan av datorer att ta över mer och mer fält som tillhört människan har fått många framträdande personer att varna för farorna med en AI som blir för smart. Till exempel så sa entreprenören och elbilstillverkaren Elon Musk så här vid en konferens på MIT-universitetet 2014.
We should be very careful about artificial intelligence. If I were to guess at what our biggest existential threat is, it's probably that. I mean, with artificial intelligence we are summoning the demon.
Och när jag hörde det här så tänkte jag, ja, det är Elon Musk. Den här mannen verkar ju leva på att skapa rubriker, så man borde nog ta det han säger med en nypa salt. Men så hittade jag en intervju med den otroligt högt respekterade fysikern Stephen Hawking. Och det var det han sa i den här intervjun med BBC några år innan han dog som fick mig att bli orolig på riktigt.
Once humans develop artificial intelligence, it will take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
Det man ska komma ihåg, det är att vi redan har fullt med artificiell intelligens runt omkring oss. Vi har ansiktsigenkänning i telefonen och vi har smarta sökalgoritmer på internet. Och överallt i vår teknologi finns det mjukvara som lär sig själv och som varje sekund blir bättre och bättre på det den är programmerad att göra. Men det som Elon Musk och Stephen Hawking varnar för, det är någonting annat. Det är datorer som kan anpassa sig till helt nya situationer.
Det som, om man kollar på de fiktiva dystopierna, ofta presenteras som att maskinerna blir så kallat medvetna.
I need to know how Skynet gets built.
In 3 years, Cybertron will become the largest supplier of military computer systems. All stealth bombers are upgraded with Cybertron computers becoming fully unmanned. Afterwards, they fly with a perfect operational record. The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4th, 1997. Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2:14 a.m. Eastern Time, August 29th. In a panic, they try to pull the plug.
Skynet fights back.
Yes, it launches its missiles against the targets in Russia.
Why attack Russia? Aren't they our friends now?
Because Skynet knows that the Russian counterattack will eliminate its enemies over here.
Jesus.
Efter att ha pratat med en hel del AI-forskare så kan jag nog säga att det finns inget de är så ledsa på som såna här referenser till Terminator-filmerna och till Skynet. Men jag tycker att om man ska beskriva det stora problemet, det existentiella problemet med AI, på ett enkelt sätt, så är det ju ändå det här det handlar om. Alltså mänskligt skapade system som blir smartare än oss och som vi tappar kontrollen över och som sen orsakar oss enorm skada. Den stora frågan är ju bara, är det här science fiction eller kan det faktiskt hända på riktigt?
Ja, alltså det kan ju vara science fiction och hända på riktigt. Men det här är liksom det som vi ska utreda idag i det här programmet. Jag skulle vilja börja med att berätta om den historiska utvecklingen av AI först.
Yes.
And here he comes, ladies and gentlemen, walking up to greet you under his own power.
Långt innan någon hade myntat begreppet artificiell intelligens så var smarta maskiner en sorts artificiella människor, alltså robotar. 1939 presenterades Electro, den talande roboten, på världsmässan i New York.
I am a smart fellow, as I have a very fine brain of 48 electrical relays.
Electro kunde säga runt 700 ord, kunde blåsa upp ballonger och röka cigaretter. Men han var inte smartare än ett avancerat urverk, för allt han gjorde var förprogrammerat in i minsta detalj. Ett drygt årtionde senare kom den brittiske matematikern Alan Turing in i bilden. Det var han som konstruerade den maskin som hjälpte britterna att knäcka nazisternas kryptering under andra världskriget. Alan Turing skrev en artikel som han inledde med att ställa frågan: kan maskiner tänka?
Of course machines can't think as people do. Machine is different, since they think differently. The interesting question is, just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking?
Turing, som här spelas av Benedict Cumberbatch i en Oscars-nominerad film som kom här om året, han utvecklade det han kallade imitationsspelet, mer känt som Turing-testet. Det går ut på att låta en maskin svara på frågor. Om svaren inte går att skilja från en människas menar Turing att man kan kalla maskinen intelligent. Turing bidrog till att man började fundera på maskiner på ett nytt sätt. Kan de tänka? Kan de lära sig? Och på 50-talet myntades så begreppet artificiell intelligens.
In the 1950s and 60s, scientists built a few working perceptrons, as these artificial brains were called.
He's using it to explore the mysterious problem of how the brain learns.
1957 uppfann den amerikanska forskaren Frank Rosenblatt en algoritm som kunde låta en maskin lära sig av erfarenhet. Han använde sig av en väldigt enkel version av det som senare kom att kallas för artificiella neuronnät. Det är alltså datorprogram som försöker härma delar av hur biologiska varelsers hjärnor fungerar.
This perceptron is being trained to recognize the difference between males and females. After training on lots of examples, it's given new faces it has never seen and is able to successfully distinguish male from female. It has learned.
På 60-talet skapade MIT-professorn Joseph Weizenbaum Eliza, en av världens första chattbottar. jag har ofta lekt med en version av Eliza, för den följer med texteditorn Emacs som många använder till att skriva datorkod och annat. Eliza var förprogrammerad för att använda sig av det man skrev till den och sen anpassa sig efter det. Weizenbaum var övertygad om att ett samtal mellan en människa och en maskin aldrig skulle kunna gå på djupet. Men resultatet förvånade honom.
Men are all alike.
In what way?
They're always bugging us about something or other.
Can you think of a specific example?
Well, my boyfriend made me come here.
Your boyfriend made you come here?
He says I'm depressed much of the time.
I'm sorry to hear that you're depressed.
It's true. I am unhappy.
Do you think coming here will help you not to be unhappy?
I den här dokumentären om Eliza från 80-talet berättar Weizenbaum om när han bad sin sekreterare testa botten.
And I asked her to my office and sat her down at the keyboard and then she began to type. And of course I looked over her shoulder to make sure that everything was operating properly. After two or three interchanges with the machine, she turned to me and she said, "Would you mind leaving the room, please?"
Weizenbaum skrämdes av hur lätt människor knöt an till hans maskin. Och han blev snart en av de största kritikerna av artificiell intelligens. I boken Computer Power and Human Reason från 1976 varnar han för att någonsin låta datorer fatta våra stora beslut. Bland annat eftersom man anser att de inte kommer att kunna ha någon medmänsklighet. Under 80- och 90-talet blev sedan datorerna allt snabbare och algoritmerna bakom den artificiella intelligensen förfinades. I maj 1997 orsakade IBMs superdator Deep Blue stora rubriker världen över när den slog den regerande världsmästaren Garry Kasparov i schack.
The idea of this match is much wider than chess itself. It's man versus the computer, and right now people probably have this fear. Probably in the future computer will replace us.
It is nice to think that no matter what these wonderful computers can do, they can't beat me at my game, by George. And that's gone.
Genom åren har själva uttrycket artificiell intelligens varierat ganska mycket i popularitet, kan man säga. Vissa perioder har det knappt varit rumsrent överhuvudtaget, utan haft en aura av liksom hokus pokus omkring sig. Men oavsett vad folk har kallat det så har olika tekniker för smarta datorprogram utvecklats hela tiden. Och gränsen för vad som kan klassas som en rent mänsklig förmåga, den har fortsatt att förflyttas.
Watson, you have $12,000 right now. How much of that would you like to wager?
I'll wager $4,800.
$4,800 it is. Here's your clue. Legend has it that Saint Sylvester healed this first Christian Roman emperor's leprosy in baptismal waters.
Who is Emperor Constantine?
Yeah, Constantine, I'll take that. Yes, Constantine the Great or Saint Constantine. Nicely done.
Watson, ett AI-program utvecklat av IBM, vann Jeopardy mot två mänskliga motståndare 2011. Och 2017 besegrade Googles AI världsmästaren i det superkomplexa spelet Go.
Korean champion Lee Sedol emerges in defeat after losing the second battle in a row against a Google supercomputer called AlphaGo. He says he's in shock. I'm just speechless. Looking at today's game, it was a complete defeat, he says. AlphaGo played a perfect game.
Parallellt med den här tvekampen mellan människa och maskin i olika spel har tekniken bakom de uppmärksammade datorerna tagit sig in mer och mer i våra liv. Har du en iPhone i fickan, då kan du prata med Siri. En artificiell intelligens som använder så kallad deep learning för att hela tiden bli bättre och bättre på att prata som en människa. Om du tittar på olika streaming-sajter eller handlar i stora nätbutiker, då får du rekommendationer som är genererade av en sorts AI som också den blir smartare för varje sekund. På Karolinska institutet har man utvecklat ett datorprogram som är lika bra som en vanlig röntgenläkare på att diagnostisera frakturer. Och på Stanford-universitetet har man uppfunnit en app som med hjälp av artificiella neuronnät diagnostiserar hudcancer bättre än många läkare. Inom AI-forskningen sker det nya genombrott nästan varje dag. Varför går det plötsligt så snabbt?
Well, there are three main advances that are enabling us to make huge progress in AI research.
Det här är Mattia Jamnik, föreläsare på institutionen för datavetenskap vid universitetet i Cambridge i ett TED-talk. Första framsteget är
the availability of masses of data that we all generate all the time.
Lite som det vi pratade om i första avsnittet om övervakning. Dagens enorma datalagringskapacitet, det gör att man kan träna AI på ett sätt som inte gick för bara några år sedan. Andra framsteget.
The massive computing power that we have access to today.
Som alla som tänker tillbaka några år har märkt så blir datorerna ständigt snabbare och snabbare och kan alltså lära sig mer på kortare tid. Tredje framsteget.
And the new and more sophisticated machine learning algorithms that we haven't considered before.
Och tillsammans så verkar den här utvecklingen peka mot en allt snabbare utveckling av AI. Många menar att det är oundvikligt att vi till slut kan skapa en artificiell intelligens som kan matcha människans förmågor.
Stephen Hawking, han var ju helt övertygad om att utvecklingen av en sån här så kallad artificiell generell intelligens eller stark AI eller AI på människonivå, folk använder lite olika termer för det här, skulle innebära slutet för hela mänskligheten. Och han är verkligen inte den enda som tror det.
I mina ögon så är det liksom större sannolikhet att uppfinnandet av en superintelligent dator kan leda till total mänsklig utplåning än att kärnvapenkrig skulle leda till det. Det är väldigt svårt att utplåna alla människor med kärnvapen.
Det här är Alfred Ruth, en författare och entreprenör som just kommit ut med en dystopisk roman om faran med för avancerad AI. Men det jag undrar är, vad är det som är så otroligt farligt egentligen? Ibland känns det ju som att folk bara förutsätter att en superintelligens kommer att vara ond och vilja förgöra oss. Men det har inte med det att göra.
Det realistiska domedagsscenariet kring superintelligent AI, det utgår från någonting som kallas för kontrollproblemet. Det går ut på att för att en dator ska kunna göra någonting överhuvudtaget så behöver den någon form av initiativkraft. Annars så sitter den ju bara stilla och väntar på ett kommando. Och den där drivkraften, den är extremt knepig att formulera. Och det som är så läskigt är att när den väl finns där och datorn väl är igång och försöker uppnå det här högre målet som vi har försett den med från början, då riskerar den också att bli väldigt, väldigt defensiv kring det här.
Det bästa konkreta exemplet på hur det här kontrollproblemet skulle kunna se ut i praktiken hittade jag hos en brittisk forskare och youtuber som heter Robert Miles. I ett avsnitt av YouTube-serien Computer File berättar han det så här. En AI-forskare som samlar på frimärken skapar en superintelligent dator för att hjälpa till med den här samlingen. Han programmerar den med ett enkelt mål. Samla så många frimärken som möjligt på ett år. Sen kopplar han upp den här superintelligenta datorn mot internet och slår igång den. Vad händer?
First off, the vast majority of output sequences are complete junk, right? It's spewing random data onto the network. Nothing happens. No stamps get collected. Those are all rated zero.
Men efter ett tag så resulterar ett av datorns försök att uppnå målet i att den beställer 20 frimärken på eBay.
When that happens, there's a thing of 20 stamps, so that output is rated 20. This is the kind of thing that the stamp collector machine's creator was expecting to happen.
Men ganska snabbt lär sig datorn att det finns ännu bättre sätt att få frimärken.
So it might send out an enormous number of emails to all the stamp collectors of the world and convince them through persuasive argument that he is opening a museum and wants to exhibit their stamps. It may build a fake website for that, whatever is necessary. It can predict the world, right? It has an internal model of reality. That internal model of reality includes the people, right?
Genom en massa olika tillvägagångssätt så lyckas maskinen till slut samla alla frimärken i hela världen. Då har den ju uppnått sitt mål och blir inaktiv, eller hur?
No, there could be more stamps within a year. We've got time to print more stamps. So maybe it hijacks the world's stamp printing factories and puts them into overdrive, producing stamps as many as it possibly can in that time. Or perhaps it writes a virus and it hijacks all the computers in the world to get all of the printers in the world to do nothing but print stamps. That's even better. Right? The highest rated outcomes for this machine are not good for people. There comes a point when the stamp collecting device is thinking, okay, what are stamps made of? They're made of paper. Paper is made of carbon and hydrogen and oxygen. I'm going to need all of that that I can get to make stamps. And it's going to notice that people are made of carbon, hydrogen and oxygen, right? There comes a point where the stamp collecting device becomes extremely dangerous. And that point is as soon as you switch it on.
De flesta scenarier slutar med att den bästa taktiken för den superintelligenta datorn är 1. Förhindra att någon kan ändra mitt mål. 2. Öka mina resurser i smyg. 3. Död mina avsikter medan jag gör det. Och när jag är så mäktig att jag inte kan stoppas, då kan jag liksom gå vidare med att bara ta över och ta så mycket resurser som möjligt för att göra vad som nu än råkade vara mitt mål.
Det första jag tänkte när jag hörde om kontrollproblemet var, hur svårt kan det vara egentligen? Kan man inte bara dra kontakten eller ha någon slags stoppknapp? Robert Miles har ytterligare ett bra tankeexperiment som visar att en stoppknapp, den är nästan omöjlig att designa. Han menar så här. Tänk dig att du har byggt en väldigt intelligent robot. Du har gett den målet att göra dig en kopp te. Och du har också byggt en stor stoppknapp på roboten ifall något skulle gå fel. Roboten rullar prompt iväg till köket, men din lilla bebis som du av någon outgrundlig anledning har tagit med dig till labbet har plötsligt krypit in framför roboten och riskerar nu att bli överkörd, så du rusar fram för att trycka på knappen.
And what happens of course is that the robot will not allow you to hit that button because it wants to get you a cup of tea. And if you hit the button, it won't get you any tea, so this is a bad outcome. Plausibly it fights you off, crushes the baby and then carries on and makes you a cup of tea.
Okej, tillbaks till ritbordet. Du uppdaterar robotens mål och ser till att den även får en viss belöning om knappen trycks.
If you give some sort of compensation for the button being hit, maybe it won't mind you hitting the button. If you give it less reward for the button being hit than for getting tea, it will still fight you. Because it will go, well, I could get 5 reward for accepting you hitting the button, but I could get 10 for getting the tea, so I'm still going to fight you.
Version 3 då. Nu har du sett till att roboten får exakt samma belöning om knappen trycks som om den gör en kopp te till dig. Då kan den ju inte vara motiverad att slåss med dig om du försöker stänga av den med knappen.
You turn it on and what it does immediately is shut itself down. Because that's so much quicker and easier than going and getting the tea and gives exactly the same reward. Why would it not just immediately shut itself down? So you've accidentally made like a dramatically suicidal robot.
Okej, tänker du då. Jag tar bort belöningen för knapptryckningen igen och så flyttar jag själva knappen till mitt bepansrade rum. Nu vill roboten inte att jag ska trycka på den igen, men den kan heller inte stoppa mig från att göra det.
So in this example, it would steer around the baby. It would avoid the baby. So you're trying to see does it care about harming humans? But actually, all it cares about is you not hitting the button. For as long as that button is able to shut it down, it will continue to attempt to deceive you until it's in a situation in which it believes it can't be shut down, and then you have a problem. On the other side, if you accidentally make something that wants the button to be hit but is unable to, what it's likely to do, probably, is just take a swing at you. Because if it can quickly persuade you to hit the button, it'll just do that instead. But you've made this thing with perfectly reasonable sounding rewards, and what it does immediately is try to terrify you.
Och det här bara fortsätter och fortsätter. Robert Miles räknar upp alla tänkbara scenarion med en stoppknapp och alla slutar i katastrof. Så vi räknar bort stoppknappen. Vad har vi för andra sorters designval som vi kan göra som gör superintelligent AI säker?
En grej man kan tänka sig är ju att se till att maskinen inte har någon tillgång till internet. Om den inte kan kommunicera med omvärlden så borde den inte kunna göra så mycket skada, eller?
All right, so we like disconnect the ethernet cable to create an air gap. But again, like merely human hackers routinely transgress air gaps using social engineering.
Det här är från ett TED-talk med Nick Boström, en svensk filosof som bland annat grundat The Future of Humanity Institute vid Oxford.
Like right now as I speak, I'm sure there is some employee out there somewhere who's being talked into handing out her account details by somebody claiming to be from the IT department. More creative scenarios are also possible. Like if you're the AI, you could imagine like wiggling electrodes around in your internal circuitry to create radio waves that you can use to communicate. Or maybe you could pretend to malfunction and then when the programmers open you up to see what went wrong with you, they look at the source code, bam, the manipulation can take place. Or it could maybe output the blueprint to a really nifty technology and when we implement it, it has some surreptitious side effect that the AI had planned. The point here is that we should not be confident in our ability to keep a super intelligent genie locked up in its bottle forever. Sooner or later, it will out.
Vid det här laget kanske en del av er som lyssnat börjat fundera på Isaac Asimovs klassiker Jag, robot, som också blev en Hollywoodfilm med Will Smith i huvudrollen.
My robots don't kill people.
That thing threw somebody out of a window. Is that registering with you?
A robot cannot harm a human being.
You trust them if you want to.
I den boken och i filmen så finns någonting som kommer att kallas Asimovs 3 robotlagar. Jag låter honom själv beskriva dem.
The first law is as follows. A robot
may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Rule number three, a robot must protect its own existence unless that violates rules one or two.
Och de här låter ju vettiga, varför kan man inte använda dem? Problemet är, som vanligt, att det inte fungerar. Robert Miles igen.
They don't work, they never worked. They're not serious. When I say the word human, you know what I mean. And that's not because either of us have a rigorous definition of what a human is. We've just sort of learned by general association what a human is, and then the word human points to that structure in your brain, but I'm not really transferring the content to you. So you can't just say human in the utility function of an AI and have it know what that means. You have to specify. You have to come up with a definition. And it turns out that coming up with a definition, a good definition of something like human, is extremely difficult, right? It's a really hard problem of, essentially, of moral philosophy.
Självklart, menar Robert Miles, så kan en AI skilja på till exempel ett bord och en person. Men det är i gränsfallen som det blir svårt. Är en hjärndöd person en människa? Är ett foster en människa? Är döda människor människor?
So for example, let's say we say that dead people don't count as humans. Then you have an AI which will never attempt CPR. This person's died, they're gone, forget about it, done, right? Whereas we would say, no, hang on a second, they were only dead temporarily, we can bring them back, right? Okay, fine, so then we'll say that people who are dead, if they haven't been dead for, well, how long? How long do you have to be dead for? Do we want, I mean, if you get that wrong and you just say, oh, it's fine, do try to bring people back once they're dead, then you may end up with a machine that's desperately trying to revive everyone who's ever died in all of history, because they are people who count, who have moral weight. Do we want that? I don't know, maybe. But the point is, you're trying to write an AI here, right? You're an AI developer. You didn't sign up for this.
Så glöm stoppknappen, glöm isoleringen, glöm robotlagarna. Enligt Nick Boström finns det bara ett sätt att göra en framtida superintelligens säker.
The answer here is to figure out how to create superintelligent AI such that even if, when it escapes, it is still safe because it is fundamentally on our side, because it shares our values. I see no way around this difficult problem.
Och hur gör man det? Svaret är, ingen vet. En av de mest populära idéerna just nu är något som kallas för Cooperative Inverse Reinforcement Learning. Det är nästan lika komplicerat som det låter. Men lite förenklat så handlar det om att låta en människa belöna datorn efter eget huvud. Här är Alfred Ruth igen.
Maskinen vet inte vad det högsta målet är, men får tolka sina belöningar utifrån om en mänsklig samarbetspartner tycker att det här är bra eller inte. Så då kan man liksom ge maskinen initiativförmåga i att den försöker hitta nya sätt att vara den här människan till lags. Mm. Att utföra vad den tror att den här människan skulle vilja att den gjorde. Men det är hela tiden människans reaktioner på maskinen som avgör för maskinen om det var ett positivt utfall eller ett negativt utfall.
Men problemet med den här strategin är att man lite grann är tillbaka på ruta ett. För nu är människan med i bilden igen och skapar en flaskhals för maskinen. Den kan inte lära sig lika snabbt och kommer kanske inte kunna konkurrera med en friare AI.
Okej, men om det här nu är så sjukt svårt och samtidigt så oerhört farligt, varför lägger man inte bara ner hela AI-forskningen?
Dels för att vi ju behöver AI. Den används inte bara för att ge dig skräddarsydd reklam eller för att göra det enklare att beställa saker från Amazon. Till exempel så finns det som sagt goda skäl att tro att AI kommer att ge oss mycket bättre diagnostik inom sjukvården. Och vissa menar att vi kommer att behöva bra AI om vi ska ha en chans att lösa klimatkrisen. Men när det gäller just det som vi har pratat om så menar många också att utvecklandet av en säker superintelligens är det enda skydd vi har mot en farlig superintelligens.
Världen är ju inte säker förrän vi har en väl fungerande superintelligent dator som går först och inte leder till konsekvenser som är oönskade för mänskligheten. Det är först då vi egentligen har ett skydd mot eventuella osäkra efterföljare. Det som en superintelligent dator framförallt är bättre än människan på, det är att förbättra sig själv. Och därför går de in i en spiral av förbättring som leder till väldigt snabbt ökad förmåga. Och det gör att det är väldigt viktigt vem som startar den första maskinen. Det spelar inte så stor roll hur maskin nummer två som blir superintelligent ser ut. Om den startar bara en vecka efter den första så kommer den ändå vara helt oförmögen att ta ikapp det försprång som den första maskinen har skapat för sig själv redan på den, det lilla försprång som den fick från början.
Making superintelligent AI is a really hard challenge. Making superintelligent AI that is safe involves some additional challenge on top of that. The risk is that somebody figures out how to crack the first challenge without also having cracked the additional challenge of ensuring perfect safety. So I think that we should work out a solution to the control problem in advance so that we have it available by the time it is needed. I mean, I could imagine that if things turn out okay, that people a million years from now look back at this century, and it might well be that they say that the one thing we did that really mattered was to get this thing right.
Och hur lång tid har vi på oss att lösa kontrollproblemet då?
Ja, när Nick Boströms institut gjorde en undersökning där de frågade en massa experter om när vi har artificiell intelligens som kan göra allt som människor gör idag, ja, då fick de helt olika svar. Det finns ingen som helst enighet i frågan. Men när de sen vägde ihop alla svar och räknade ut medianen för när det är 50% chans att vi har en sån AI, då fick man ett konkret årtal.
And the median answer was 2040 or 2050, depending on precisely which group of experts we asked.
Ganska stor chans att det händer ganska snart alltså, enligt experters bedömning. Sen finns det en framträdande röst inom debatten om AI. Han heter Ray Kurzweil och han är en sorts guru för futurister och tekniknördar. Han har skrivit massor med bästsäljare. Han har blivit geniförklarad av Washington Post och han har kallats för Thomas Edisons arvtagare. Och han menar att han vet exakt när alla genombrott kommer att ske på vägen till generell artificiell intelligens. Här är ett klipp från Big Think 2009.
By 2029 we'll have reverse engineered and modeled and simulated all the regions of the brain, and that will provide us the software, algorithmic methods to simulate, you know, all of the human brain's capabilities, including our emotional intelligence, and computers at that time will be far more powerful than the human brain, and we'll be able to create machines that really do have the subtlety and suppleness of human intelligence. By 2045, we'll have expanded the intelligence of our human-machine civilization a billionfold.
Alltså här måste jag dra in någon slags stoppspak, tror jag, för jag tycker det här är viktigt. Om vi ska ta de här farorna med superintelligent AI på allvar, vilket vi ändå gör i det här programmet, så är ju frågan om när väldigt central. För även om det kanske är oundvikligt att vi någon gång kommer att utveckla generell artificiell intelligens, så gör det en jävla skillnad om det är någonting som vi kan tänka på i stil med rymdresor mellan stjärnsystem som vi kan vänta oss om tusentals år, eller om det kommer ske inom några mandatperioder som Ray Kurzweil påstår. När är viktigt inte minst eftersom vi har så stora existentiella hot framför oss som faktiskt sker här och nu, som vi har bevis för att de sker, till exempel klimathotet. Så för att gå till botten med det här så bestämde jag mig för att peta lite extra i just den här frågan.
As a scientist, it's bad practice to come up with seemingly accurate predictions without having this backed up by sufficient evidence.
Jag ringde först till Timoteus Kampik, han är AI-forskare vid Umeå universitet, och jag ville höra hur någon som verkligen jobbar med den praktiska implementeringen av AI ser på vad vi kan vänta oss i framtiden.
Right now we are very, very far away from self-aware artificial intelligence. Right now the challenge is to get AI play computer games, yes. We are still quite a bit away from self-driving cars, although driving a car is something that is not really an intellectual challenge for a human.
Jag försökte också få tag på Helena Lindgren som är datavetare och AI-forskare här i Umeå. Hon befann sig på en båt på Medelhavet när jag kontaktade henne och kunde inte ställa upp på en intervju. Men via e-mail så hälsade hon att AI-forskningen idag inte ens är i närheten av att kunna efterlikna någonting som till exempel människans sunda förnuft. Okej, fair enough. Men kanske kan man tänka sig att kommande genombrott i hjärnforskningen till exempel kan leda till en mycket snabbare utveckling av AI, precis som Ray Kurzweil förutspådde.
Well, a human brain has about 100 billion cells, and if you imagine that each of these cells has on average about 10,000 connections with other cells. The number of connections in the human brain is larger than the stars in our galaxy. So this is just really putting things into perspective as to how complicated the problem really is.
Det här är Stanley Heinze. Han är docent vid Lunds universitet och han och hans kollegor har lyckats studera individuella neuroner i bin och på så sätt kunnat skapa en datormodell av hur bin navigerar. Den datormodellen har man sen kunnat koppla upp till en robot på hjul och fått den att härma delar av biets rörelser.
Does this mean that we now have B-level artificial intelligence?
No, that's a bit too far a thing.
Det man har lärt sig av allt det här är en begränsad fundamental del av hur bin navigerar. Och det kan kanske, möjligtvis, någon gång i framtiden vara ett litet steg mot utvecklandet av någon slags superintelligens.
It's just very difficult to extrapolate how long it'll take to actually reach anything that we call human level, like intelligence. We probably don't even know what that actually means. And if it ever will happen, because there may be like unknown unknowns, and then that really may be like permanent kind of roadblocks in the way that we can't ever resolve.
Stanley Heinze menar att det är oerhört svårt att gå från observation av hur ett nervsystem fungerar till att förstå det och återskapa det. Som exempel på det här så tar han de omfattande studier som gjorts på en 1 millimeter lång rundmask med namnet C. elegans.
We know every single synapse in the entire worm. It's completely mapped since about 20 or 30 years ago. And we still don't really know which cell does exactly what and how the circuit works overall. We can't really predict, we can't really see how that circuit controls like the behavior like within any kind of natural environment or anything like that. So, and that is only 300 neurons.
People who say that during, you know, the next 20 years we will understand the brain, that's magic, right?
Yeah, I think so. I'd be out of a job if we did, so I hope we don't.
Så, den mänskliga hjärnan är fortfarande ett enormt mysterium för oss. Vi kan fortfarande inte säga särskilt mycket alls om hur vi tänker. Och det gör att till och med konceptet human level artificial intelligence blir nästan omöjligt att definiera. Timoteus Kampik igen.
Right now there is not even a benchmark for this.
Det blir alltså helt enkelt svårt att ens föreställa sig att vi väldigt snart plötsligt kommer veta allt om hjärnan och kommer kunna simulera den i datorer, som Ray Kurzweil säger. Men Ray, han är ingen foliehatt. Alltså han är en respekterad uppfinnare, han är en respekterad författare. Han har blivit utnämnd till hedersdoktor hela 21 gånger vid olika universitet. Så vad tycker vetenskapen egentligen om hans idéer?
I think what I'm really concerned about after having read Ray's most recent book and been very impressed by many of the arguments in it, I just simply ask the question, how realistic is this? I get the feeling that the scientific world is not taking any of this seriously.
Det här är Douglas Hofstadter, professor i kognitionsvetenskap vid Stanford University. På en konferens på samma universitet kommenterar han Rays bok The Age of Spiritual Machines. För Ray påstår inte bara att datorer snart kommer att vara mer intelligenta än människor, utan även att vi väldigt snart kommer bli odödliga när våra fysiska kroppar kopplas upp mot maskiner och vårt medvetande sprids ut i det digitala molnet.
The idea is that after a while we will all exist in, as software entities inside computing hardware.
Och det är svårt att se den här föreläsningen som finns uppladdad på YouTube som något annat än en slags vetenskaplig roast. Speciellt eftersom på en stol, just till vänster om Douglas Hofstadter på scenen i klippet, sitter Ray Kurzweil.
How secure can I be of the sanity of this person? You know, it's hard to take it seriously, but you may disagree with me, the idea that he's going to be immortal.
Och på samma scen på konferensen sitter också Nick Bostrom. Och det slog mig när jag tittade på det här klippet från Stanford att jag inte hört honom bemöta det här. Det som jag ser som det centrala problemet. Hur kan man ens definiera konceptet AI som är mer intelligent än oss när man inte vet vad som utgör den mänskliga nivån? Så jag skrev till honom och frågade honom exakt det. Och jag fick det här svaret via e-post. Citat. Det är möjligt att vi kommer få intelligens att fungera i maskiner före vi kommer på precis hur den mänskliga hjärnan gör det. Ibland är artificiella metoder enklare. Till exempel, det är kanske enklare att bygga en kamera än att förstå näthinnan. Det är enklare att designa ett flygplan än att exakt modellera en fågels aerodynamik. Och det ligger någonting i det han säger här. kanske ska man inte ta den mänskliga hjärnans komplexitet som en garanti för att vi fortfarande är långt ifrån någon slags superintelligens. Den måste ju inte likna människans intelligens för att vara farlig. Snarare så är det väl bristen på mänskliga egenskaper som kommer göra den farlig om vi nu lyckas utveckla den. Så i slutändan efter att ha kollat närmare på allt det här så står jag nog ändå på Nick Boströms sida, oavsett hur nära eller långt borta faran ligger.
The more of the control problem that we solve in advance, the better the odds that the transition to the machine intelligence era will go well. This to me looks like a thing that is well worth doing.
Nu vill jag höra vad du tycker, Anna, om allt detta.
Ja, jag tror inte att det är så lätt att återskapa den mänskliga intelligensen. Men det låter ju vettigt det där med att man kanske kan uppfinna någonting som är mer eller mindre lika intelligent någon gång i framtiden.
Det är det som är det stora okända här, att vi kanske skapar något som vi tror eller hoppas eller försöker få likna oss själva. Men så kanske vi råkar skapa något som är helt annorlunda, men fortfarande skitsmart.
Och det kan ju vara ett problem då att kommunicera med något som fungerar helt olikt en människa.
Mm. Precis. Ska vi gå vidare till del två av programmet? Har vi avhandlat det här grundligt nog, tycker du?
Ja, absolut. För vad man än tycker om det här med framtida superintelligens, påverkas vi ju redan idag av den AI som redan finns. Så chansen är att det kommer hända rätt mycket under de närmsta åren. Kommer du ihåg vad Oscar Jonsson sa i förra avsnittet vi gjorde?
Du kan ha undervattensdrönare, du kan ha flygande drönare, du kan ha markgående drönare som egentligen är programmerad till att ta beslutet själva att använda vapeninsatser. Den förmågan finns i stort sett, men sen är frågan hur man implementerar det.
This is not a Predator, this is a Pegasus. It's an X-47B. It goes 2,000 miles into enemy territory. It carries 2,000 kilos worth of explosives and is run by artificial intelligence.
Det här är den amerikanska säkerhetsexperten och journalisten Jay Tuck i ett TED-talk från förra året. Han visar bilder på Pegasus, en av den amerikanska militärens drönare.
It starts alone, flies its mission alone, comes back alone, and here's the clue, it lands all by itself on an aircraft carrier.
Jay Tuck hävdar att Pegasus-drönaren redan idag har möjlighet att ta beslut om vem den ska döda, utan att en människa är inblandad. Men vi har inte lyckats bekräfta de uppgifterna. Det vi vet är att den amerikanska militären nyligen bekräftade att man håller på att utveckla sådana drönare. Pegasus är en stor drönare och ganska lik de som nu används. Men ännu mer skrämmande är idén om väldigt små drönare som med hjälp av artificiell intelligens kan ta sig in överallt och döda folk. Kanske baserat på något så enkelt som vem du är vän med på Facebook.
The nation is still recovering from yesterday's incident, which officials are describing as some kind of automated attack, which killed 11 US senators at the Capitol building.
They flew in from everywhere, but attacked just one side of the aisle. It was chaos. People were screaming.
You can see high windows, very small, precisely punctured to gain entry to the building.
Hotet från autonoma drönarsvärmar blev känt för allmänheten, mycket tack vare videon Slaughterbots, som producerades av The Campaign to Stop Killer Robots, där bland annat Human Rights Watch ingår. Videon är såklart fiktion, men den baseras på teknik som finns eller förväntas finnas inom en snar framtid. Till exempel annonserade den amerikanska militären redan 2016 att det har skett stora genombrott i deras forskning på självstyrande små drönare. I en video på deras hemsida så kan man se hur en så kallad quadcopter snabbt navigerar genom korridorer helt utan mänsklig input.
Jag gjorde en liten lista här för någon dag sedan om liksom grupper med stora risker. Och det är ju bland annat just medveten utveckling av skadlig artificiell intelligens. Alltså att man skapar vapen som är så farliga.
Det här är Åsa Schwartz, svensk it-säkerhetsspecialist och författare.
Om man gör en hel svärm av sådana drönare till exempel, som det är ju väldigt aktuell debatt just nu, och någonting händer och blir fel, hur ska man kunna stoppa dem? Tänk om de får fel mål, eller att, jag menar, de går ju på kod, alltså det är ju systemutveckling, det är människor som har programmerat de här sakerna och det kan ju gå fel.
När man tänker på en svärm av drönare, då är det lätt att föreställa sig en massa små robotar som alla agerar efter sin egen programmering. Men ett mer realistiskt sätt att se på det är svärmen som en enda stor organism.
Vi tänker just en robot funkar så som en människa, att de är självgående enheter. Men ofta så har de gemensamma minnen, de gemensamma beslutprocesser och kan liksom samverka.
Det finns en rapport från The Future of Life Institute som grundades av den svenska forskaren Max Tegmark. Där kan man läsa att de autonoma vapen som utvecklas kommer att designas så att de är väldigt svåra att stänga av. Ja, annars skulle ju fienden lätt kunna neutralisera vapnen. Och en annan konsekvens av självstyrande vapen är att tröskeln för dödligt våld riskerar att sänkas. Här kommer Timoteus Kampik igen.
The programmer who writes a drone that can autonomously kill probably does not feel very guilty and certainly won't be traumatized. They are probably not afraid of writing this code. The person who then gives the go for the drone probably won't be too traumatized either. They don't see what is happening. And I guess that this lowers the threshold to actually employ this.
So the use of autonomous weapons is a very real and imminent problem.
Det här är Stuart Russell, professor i datavetenskap och en av initiativtagarna till Slaughterbots-videon. Intervjun är från en fransk YouTube-kanal tidigare i år.
The technology to build autonomous weapons that could have a catastrophic impact on humanity is already there. This is not science fiction. No new technological breakthroughs are required. It's an engineering problem of integrating what we already know how to do.
Enligt hans mening är AI-vapen på många sätt värre än till exempel kärnvapen.
And the reason why it's catastrophic is that if a weapon is autonomous, then you don't have to supervise it, which means that you can launch as many as you want with as few people as you need, right? You know, if 10 people can launch 50 million weapons, then that's a weapon of mass destruction that could be far more devastating than a large nuclear weapon, and far more effective and selective in who you target and what damage you do. So why the major powers think it's a good idea to create that technology, I do not know.
Senast i slutet av augusti i år, 2018, hölls ett möte i FN som försökte få igång diskussionerna om AI-vapen. 26 länder, de flesta i den fattigare delen av världen, men även länder som Kina, Österrike och Mexiko kräver ett totalt förbud för användande av AI-vapen. Sverige deltar inte i uppropet och efter mötet i augusti står det klart att en del stater inte ens vill att frågan diskuteras. Enligt flera källor blockerade USA, Ryssland, Israel, Sydkorea och Australien alla försök att inleda formella förhandlingar om ett eventuellt förbud av autonoma vapen.
Oliver, can you hear me? Listen to me.
This short film is more than just speculation. It shows the results of integrating and miniaturizing technologies that we already have. We have an opportunity to prevent the future you just saw, but the window to act is closing fast.
Okej. Det finns en till grej som jag vill att vi hinner med i det här avsnittet. För du nämnde i början, Anna, att man redan idag har flera robotar på gång som ska kunna diagnostisera patienter på sjukhusen.
Just det. Det finns olika sorters smarta verktyg som folk utvecklar nu för att analysera patientjournaler och identifiera skador i röntgenbilder och så vidare. Just mönsterigenkänning är starkt på gång. Och det är inte bara i medicinen. Överallt där det finns stora mängder data så utvecklar forskare den sortens AI-verktyg som kallas för maskininlärning. Och det kan handla om allt från att hitta speciella stjärnor i rymden till att analysera DNA. Det finns till och med idéer om att AI ska kunna bidra redan innan man har mätningar och data. Som vissa kvantfysikforskare som vill använda AI för att ge förslag på nya experiment.
Och det här knyter ju an till någonting som flera av våra lyssnare skrivit och undrat över. Vad kommer hända med jobben när den artificiella intelligensen klarar av fler och fler uppgifter som tidigare gjorts av människor? Hur kommer samhället se ut då? Det finns en slags rädsla för att det man har utbildat sig i, det man försörjer sig på, kommer att försvinna. Och det kan man ju se bland annat i kommentarerna till det där musikstycket som vi hörde i början, som var skriven av en AI. En kompositör skriver: "Det här är fruktansvärt, det borde inte få finnas, det rör vårt levebröd." En annan skriver helt enkelt: "Häng utvecklarna."
Men det här är ju inte nytt egentligen. Människor i miljontal har ju ersatts av maskiner ända sedan den industriella revolutionen. Och vi har hittat nya saker att göra, eller utbildat oss till mer avancerade yrken då. Och skillnaden nu är väl att datorerna börjat inkräkta på sånt som vi verkligen trodde att bara människor kunde göra.
Och en sån sak är ju till exempel det vi håller på med just nu, journalistik.
Det var ungefär för drygt halvår sedan som jag anställde vår första redaktionella robot.
Det här är Frida Boysen, hon är digital chef på Bonnier. Roboten som hon anställde heter Sammy och skriver nyhetsbrev. Den ersatte faktiskt en anställd alltså en mänsklig nyhetsbrevsredaktör, och gör enligt Frida jobbet mycket bättre.
Förut hade vi haft en jättekunnig matjournalist som gissade lite grann varje vecka. Så här, ja, nu är den här säsongen folk älskar kräftor, snart kommer det vara surströmming. Men det kanske inte alls är relevant för skaldjursallergiken exempelvis. Den här Sammy då, den tittar istället på exakt hur just du. Vad gillar du för mat, Oskar?
Sushi.
Sushi, exakt. Så fort du är inne och interagerar på våra Facebook-sidor eller på vår sajt, så ser vi att du söker väldigt mycket på sushi-tillbehör. Och då skickar vi just sådana rekommendationer av artiklar till dig istället för att servera vad alla gillar.
Enligt Frida så fick den mänskliga redaktören inte sparken, utan flyttades till en annan position inom företaget. Men Bonnier är inte unika med att ersätta journalister med robotar. Till exempel så har Mittmedia sedan länge bottar som skriver sportreferat. Och nyligen så skaffar de en till som skriver om bostadsaffärer. En av de mest kända journalistrobotarna är LA Times så kallade Quakebot. I augusti 2014 inträffade en jordbävning i Los Angeles. 3 minuter senare så var robotens artikel publicerad. Här är ett urdrag.
A shallow magnitude 4.7 earthquake was reported Monday morning, 5 miles from Westwood, California. According to the United States Geological Survey, the tremor occurred at 6:25 a.m. at a depth of 5.0 miles.
Fortfarande så är ju roboten inte riktigt lika bra på att skriva med den där mänskliga touchen, få till den här blommande, blodrika språket som en människa kan få fram. Men det är ju bara en tidsfråga.
Så får vi fortsätta tillräckligt länge med den här podden, så kanske även Petre Dystopia görs av robotar i framtiden. Det är faktiskt inte så otroligt som det låter.
Vår researcher Oskar Ståhl, han som gillar sushi, han hittade en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning. Den kom redan 2014 och den har den oroväckande titeln "Vart annat jobb automatiseras inom 20 år. Utmaningar för Sverige." Där har de rankat en massa yrken efter hur stor procents risk det är att de kommer tas över datorer innan år 2034. Kan du gissa vilket jobb som ligger värst till med 98% risk?
Alltså spontant skulle jag säga transport, någon transportyrke.
Fotomodell.
Varför?
Enligt Eva Regård som jobbar på den här stiftelsen så har algoritmerna som gör att vi kan manipulera bilder kommit så långt nu så att man kan göra nästan vilka bilder som helst med en och samma person.
Du kan ha en människa och utifrån den människan kan du ändra hudfärg, hårlängd, kroppskonstitution och så vidare. Så då behöver man ju inte snygga tjejer och killar på samma sätt.
Men om fotomodellyrket försvinner så kommer ju inte det att betyda att den svenska arbetsmarknaden går under precis. Men vad finns det för fler yrken i farozonen då? Jo, bland yrken med 95% chans eller högre att automatiseras inom 20 år så finns det sånt som bokföringsassistenter, biblioteksassistenter, kassapersonal och så vidare.
Alltså kassapersonal ser vi ju faktiskt redan idag överallt i butikerna med självbetjäning och så vidare. Men det har ju kanske inte så mycket att göra med AI.
Men det fortsätter ju. 94% chans att tas över av datorer, torghandlare, försäljare inom detaljhandel. 88% köks- och restaurangbiträden. 87% slaktare, bagare, konditor.
Finns det några jobb som är säkra överhuvudtaget enligt rapporten?
Ja, de som ligger på lägst sannolikhet att ersättas av datorer, det är dels högt uppsatta politiker och chefer. Men också många som jobbar i den offentliga sektorn, som speciallärare, socialsekreterare, förskollärare, grundskolelärare. Och längst ner, med 0,8% sannolikhet att datoriseras är präster. Men enligt Eva Regård så kan man tänka sig att även delar av en prästs arbetsuppgifter kan tas över av datorer.
Sen den här skrevs rapporten för 4 år sedan så har det utvecklats en del. Och idag finns det system som i alla fall kan förutsäga ganska väl om någon har en depression på gång. Och att man ibland kan ha enklare att vända sig till en själasörjare som är digital än en riktig, för att man vågar blotta sig mer.
Varken Eva Regård eller andra vi har pratat med på institutet tror att förändringarna kommer att orsaka något kaos eller massarbetslöshet. Istället så tror de att nya jobb kommer att uppstå. Dels i IT-sektorn, men också för att förse oss, ja, eller vissa av oss, med mer lyx.
Typ att man betalar mycket för att gå till hårfrisören. Man köper det här lilla dyra brödet hos den lokala bagaren, eller bryggerier är också ett sånt exempel. Och då är vi har råd att betala för det, för att så mycket annat av det vi behöver är automatiserat.
Men enligt Alfred Rut och flera andra som skriver om sånt här riskerar datoriseringen att leda till en radikalt annorlunda värld.
Jag tror att det är ganska sannolikt att vi är på väg mot ett samhälle där det egentligen är lika orimligt att begära av människor att de ska kunna försörja sig själva, åtminstone att alla ska kunna göra det, som det idag är att begära att en häst ska kunna göra det. Men det är viktigt att komma ihåg att på 1800-talet så gick det alldeles utmärkt för en häst att försörja sig själv. Den drog in mer pengar till sin ägare än vad stallplats och foder kostade.
Om man läser en del utopiskt lagda författare som skrev på sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, så såg ju de maskinernas framväxt som en utopi, inte en dystopi. Ju fler monotona, själadödande och farliga jobb som kunde tas över av maskiner, desto bättre tyckte de att det var. Mm. För att det skulle kunna ge människor mer fritid och mer utlopp för kreativitet, mer bestämmande över sina egna liv och så vidare. Så blev det ju inte, eftersom vi lyckades uppfinna nya jobb och så prioriterade vi tillväxt och höjd materiell levnadsstandard framför fritid och färre arbetstimmar. Betyder inte den här AI-explosionen att vi nu har en ny möjlighet att välja väg på något sätt?
Frågan är, vad gör en människa lycklig egentligen? Är lycka just att gå till ett fysiskt arbete, sitta där och jobba i 8-9 timmar och sen puttra tillbaka igen? Är det verkligen det optimala? För vad?
Det finns en väg till en utopi här. Jag tror att den vägen är inte så himla rak och lätt bara.
Alfred Rut tror också att AI kan leda till en bättre värld. Problemet, menar han, det är att vi än så länge inte sett till så att det positiva med AI gynnar alla människor.
De jobb som har en tendens att försvinna av den här utvecklingen, de försvinner främst, skulle jag säga, idag i glesbygden och i klasser av samhället. Och de jobb som uppstår framförallt i storstäderna och blir tillgängliga för sådana människor som mig som har varit med och byggt IT-bolag och teknikbolag. Så det uppstår väldigt lokala förlorare och lokala eller kanske till och med globala vinnare på det här. Vi går helt enkelt, tror jag, mot en framtid där tårtan som vi alla har att dela på, den kan bli större än någonsin. Och vi behöver ha en helt ny vision för hur samhället ska se ut så att den här utvecklingen kommer alla till del, istället för att det bara är de som råkar äga aktier i Google eller Facebook som vinner på det. Jag tror att vi har ungefär 2-3 mandatperioder på oss innan världen börjar likna världen i min romantrilogi. På den tiden så måste vi liksom komma på hur vi ska klara av att i princip avskaffa institutionen lönearbete utan att vi liksom får hunger, upplopp och elände.
Frågan om hur artificiell intelligens kan påverka vårt samhälle negativt, den sträcker ju sig från möjligheten att vi orsakar total mänsklig förintelse till risken att du en dag får sparken för att ditt jobb nu kan skötas av en dator. Och däremellan på det här stora spannet så ligger ju den fruktansvärda potentialen hos AI-styrda vapen. Frågan om den artificiella intelligensens positiva potential för samhället, den sträcker sig nästan lika brett, tycker jag. Från möjligheten till en utopi där vi bara arbetar om vi vill, när vi vill, hur vi vill, där vi blir friskare och friare och mer jämlika världen över, till en värld som kanske ser rätt likadan ut som den gör idag. Den är bara lite bekvämare och lite lyxigare för vissa av oss.
Och när det gäller superintelligent AI och kontrollproblemet, då kanske det inte finns så mycket som vi lekmän kan göra. Annat än att hoppas att något geni kommer på en lösning innan det blir skarpt läge. Om det nu någonsin blir det. Men när det gäller hoten från AI-styrda vapen och vägvalet vi står inför på arbetsmarknaden, I de fallen handlar nästan allt om hur vi som samhälle bestämmer att vi vill hantera de frågorna.
Som med så många saker vi tar upp i det här programmet. Men Petri Dystopia är nu officiellt slut för idag. Och i nästa avsnitt ska vi prata om det här.
5, 4, 3, 2, 1, 0. The shock wave will arrive shortly. Keep firm footing until wave passes.
Ända sedan det första lyckade kärnvapentestet utanför Alamogordo i New Mexico i USA den 16 juli 1945 så har mänskligheten levt med rädslan för en stundande atomvinter. Och vissa gånger höll faktiskt allting på att gå rakt åt helvete. Men är faran verkligen över idag? Och vad skulle egentligen hända med vår planet om vi använde oss av de vapen som vi har? Det ska vi ta reda på i nästa avsnitt. Du har lyssnat på Petri Dystopia med mig, Viktor Harris.
Och mig, Anna Davor.
Och researcher är numera vår kollega Oskar Ståhl. Som vanligt så har vi en lista med källor, artiklar, videoklipp och allt annat sånt där som ni kan kolla på vår hemsida som är sr.se/dystopia. Eller så kan ni komma till vår Facebookgrupp som helt enkelt heter Petri Dystopia. Och jag vill passa på att tacka alla er lyssnare som skriver i den gruppen eller mejlar oss med tips på frågeställningar och annat. Det hjälper oss väldigt mycket när vi ska sätta ihop våra program. Mycket uppskattat. Vi hörs!
Sveriges Radio. 3, 3.